Välkommen till Dr. Lenas hörna, ett nytt nummer. Och det är idag så ska vi prata lite grann om när man ska söka akut och vilka alternativ det finns. Och jag tror att vi kommer inte hinna med allt i det här första programmet, utan det blir säkert en fortsättning om 3 veckor och kanske till och med ett tredje program. Det får vi se. Men allra först så ska jag göra en liten rättelse. Och först ska jag också tala om att jag heter Lena Hjelmerus.
Och jag heter Leif Bratt.
Och förra gången när Leif och jag gjorde en hörna, då pratade vi lite grann om de nya avgifterna från 1 januari 2025. Och då var vi lite osäkra, men det är så här att det kostar 275 kronor att gå till en vårdcentral. Och det är lika överallt här i Stockholm. Och sen om man söker en närakut, då kostar det 375 kronor. Och om man söker på akuten, en stor akutmottagning, och jag kommer tillbaka till vilka akutmottagningar det finns här i vårt närområde, då kostar det 400 kronor. Man kan väl se det här lite grann som att man försöker nog ändå att styra allt som går till rätt nivå. Och det är det lite grann vi ska börja med här. Sen gjorde vi, Leif, du och jag, ett program för 8 år sedan faktiskt.
Ja, jag minns det.
Ja, och det var ett ganska bra program då. Men det har ju hänt en massa saker på 8 år. Vad kan du tänka på som har hänt på de här 8 åren?
Jag har börjat få lite ålderskrämpor.
Mm. Och det har jag också. Både du och jag har lite mer erfarenhet av kanske akutmottagningar. Sen så är det ju så här då att vi har fått en generellt över hela Sverige en äldre befolkning. Vi lever längre. Och den äldre befolkningen, den är också aktivare. Så att folk råkar ut för mera saker när man liksom är ute i samhället och det händer saker. Sen har vi många fler som lever med en kronisk sjukdom som plötsligt kan förändras. Och vi har också en vårdplatsbrist. Det pratade vi lite grann om förra gången, att det egentligen inte är brist på sängar utan det är brist på sjuksköterskor. Men sen har vi också fått många nya läkemedel på de här 8 åren. Och sjukvården har också börjat använda den här artificiella intelligensen. Det vill säga man kan med teknisk hjälp upptäcka saker som man förut inte såg, och man kan få hjälp inom sjukvården av den här nya tekniken. Och sen så har det blivit ett mycket bättre samarbete mellan kommunen och regionen, och det har kommit nya lagar vilket gör att människor vårdas i större utsträckning hemma. Så att jag tänkte då ändå, med allt det här så är det väl dags att vi gör ett nytt program, eller hur?
Ja.
Ja. Och då, om vi börjar då med de när livshotande tillstånden. Och då har vi ju ett nummer. Vad är det för nummer? Som telefonnummer?
112.
Ja. Och det bör man ha redan, om man har en sån telefon, inlagt i sin telefon. Så att man direkt kan trycka på det. Och de här modernaste telefonerna, där har man så att man direkt kan med en sån här liten app komma i kontakt med 112. Och min telefon, den kan också se var jag befinner mig någonstans när jag eventuellt ringer 112. Och det här är en, tycker jag, en bra grej. Sen finns man behöver ju inte ha nya telefoner, men det är en hjälp i det här läget.
Men det finns ju ett annat nummer som jag fick lära mig i alla fall. Det ICE, in case of emergency. Så att man lägger in, om jag ramlar omkull ute och inte har någon kompis med mig, så kan den som ska försöka hjälpa mig kolla i telefonen om det finns ett ICE-nummer.
Ja, och det är jättebra, för att i det numret så kan man också lägga in både vad man själv heter, heter, vad man har för blodgrupp. Man kan lägga in vem som är ens närmsta anhörig. Så finns det ett ICE-nummer i telefonen. Det kan man på de här nya telefonerna också under olika appar. Så att det är en viktig uppgift om man själv inte kan tala om vem man är. Och så kan det ju vara. För jag menar, det kan hända många märkliga saker. Vem som helst av oss kan ju egentligen hamna i situationer som vi aldrig hade kunnat föreställa oss att vi skulle hamna i.
Ja, det är ju inte alltid man har en kompis med sig vid sin sida, utan man tar en promenad på egen hand.
Ja, och då, om man då ringer det här 112 eller kommer i kontakt med 112, då den första frågan de ställer, det är: vad gäller det? Och det är därför att 112, det är ju SOS Alarm. De har ju både brandkår och ambulans, och de har polis. De har många olika funktioner. Och då vill de ju veta vem är det de ska skicka. Och är det så att det är oklart, ja, men då skickar de även brandkår och polis har ju så att säga sjukvårdsresurser och kan direkt sen tillkalla mera. Men det är ändå bra om man får rätt hjälp med samma. Ja, nu jag skrattar lite för det låter så självklart, men alltså, har du ringt 112 någon gång?
Ja, det är för ett halvår sedan ungefär. Jag vaknade upp och alltså, det är så konstigt så att saker jag tittade på, de förflyttade sig. Alltså vid nattduksbordet, man hade en väckarklocka. Den rörde på sig. Det fattade ju den ena hjärnhalvan att det inte är möjligt. Så att då ringde hustrun, jag ropade på henne. Och då kom det hem en jourambulans, eller läkare. Mm. Ja.
Och det är en sån där sak som SOS Alarm kan skicka ut. Och det gör de om det är en tidpunkt då det inte någon annan.
Ja, det här var ju mitt i natten.
Ja, där inte nära akuten till exempel är öppen. Och de här jourläkarbilarna, de skickas bara ut nattetid. Och det är bara SOS Alarm. Och även då 1177 som kan skicka ut sådana bilar.
Ja, jag kan då säga att de kom fram till att det var ett blodtrycksfall.
Mm.
Så att jag behövde inte åka in. Jo, jag skulle gå till vårdcentralen dagen därpå och så fick de titta på det där.
Mm. Mm. Och det är ju så att ibland hamnar man i såna här situationer som man bara inte kan tänka sig. Och jag som har levt ett långt liv, när jag tänker tillbaka, finns det massor med såna här händelser. Då gäller det att man har lite granna is i magen. Och det allra första man bör göra i dagens läge, och som vi kanske inte var så noga med för 8 år sedan, det är att man tittar sig runt omkring. Så att man ser vad är det som pågår. Så att man inte bara rusar fram till den person som man upplever har råkat ut för någonting. När man liksom har kollat in hur det ser ut runt omkring en, då gäller det ju att den som är först på plats också ser till att det larmas. Det är ju det allra första. Och ibland så finns det redan någon som har ringt 112. Ibland så får man titta på någon som man säger, du, kan du snabbare och ringa 112? Och sen så gäller det också att människor blir lite, i en sån här läge så blir man både nyfiken och lite handlingsförlamad. Och då är det bra om den som är först på plats också kan säga, du, gå och sätt ut varningstrianglar om det nu är en trafikolycka. Och så säger man till någon annan att du, har du någon reflexväst? Är det någon som har en reflexväst? Ta på er dem. Att man kan, vad ska jag säga, fördela ut olika uppgifter När jag med min telefon då, så har jag ju då direktkontakt med 112. Och då handlar det till exempel om någon som har fått ett hjärtstillestånd. Då är det också viktigt att man får fram en hjärtstartare. Och det har vi ju ganska många i våra omgivningar. Och vi har också personer som har gått olika utbildningar och som är beredda att direkt släppa det de har för händerna om de får ett larm om ett hjärtstopp. Det här har vi gjort lite program på radion om för inte så länge sedan. Men när det då kommer någon som är, ska vi säga, specialutbildad, då är det ju viktigt också att den personen får göra det här som de, till exempel hjärtåterupplivning. De är ju bättre på att göra det än jag som är en gammal stel kärring som inte kan trycka lika hårt och som inte orkar lika mycket, även om jag vet hur man ska göra. Ja, det kan hända precis vad som helst. Och som sagt att jag har ju varit med om en del. Jag ska berätta om en händelse. Och det är många år sedan nu. När jag kom där var det en trafikolycka. Och jag var inte först på platsen, men jag var bland de första. Så att då stannade vi bilen och satte på blinkersljusen. Och sen så tog jag den här lilla förbandskudden som alla ska ha i sina bilar. Den där som det står ett kors på. Och den innehåller ju normalt väldigt lite. Jag hade lite mer i min, men en sån där kudde tar man ju med sig. Och sen så kanske man tar med sig en filt om man har en sån i bilen. Och så jag hade en speciell sån här värmefilt av aluminium, så den högg jag. Så gick jag till det där stället och så kollade vi in då liksom, var det skador och hur såg det ut och fanns det någon kvar i bilen och såna där saker. Och sen så kollade jag då, var det larmat? Jo, det var fler som hade stannat och det var larmat och ambulansen var på väg. Så då gjorde jag liksom det jag kunde. Jag la den här värmefilten över den som var skadad. Och då kommer det springande en person i full fart. Jag tror inte han såg mig överhuvudtaget. Och han bara ropade, jag är narkosläkare. Och då tänkte jag, ja, vad bra. Här kommer en som kan. Så då backade jag lite granna och såg till att jag inte var i vägen för ambulans och sånt där. Utan så vi körde därifrån. Jag tog min kudde men jag glömde min värmefilt. Så att det finns ju ingen poäng i att stå i vägen för någon annan som är duktig på det här. Vare sig det gäller att göra hjärt-lungräddning eller att vara på en bilolycka. Min poäng är att man ska vara tydlig, fördela arbetsuppgifter om man råkar vara först på plats. Men att man sen också låter de som kan det ta över. Vilka tillstånd tror du att, nu har vi pratat om hjärtstillestånd och att någon, en olycka, någon som är, men vad tror du mer kan vara den här livshotande?
Ja, men det finns ju folk med kroniska besvär och nu kanske jag uttrycker mig lite klart. Man får ett anfall av någonting och bara säckar ihop. Mm. Jag menar inte dör utan ja. Så ja. Att det finns väl massa olika grejer som kan göra att man säckar ihop.
Ja, och det man brukar vara angelägen om det är ju naturligtvis om någon får tecken på en hjärtinfarkt, får ont i bröstet, får jättesvår bröstsmärta. Och det kan ju också vara någon då som får svårt att andas. Och det kanske är någon som har en lungsjukdom. Det kan ju också vara någon som har astma och som plötsligt får en försämring. Sen är det också så att om man faller och har slagit i huvudet, då kan det vara bråttom. Och det finns också tillstånd när någon plötsligt får jättesvår huvudvärk. Det är inte vanligt, men det är inte liksom något vanligt migränanfall, utan det är som blixten har slagit ner i huvudet. Och det kommer på en gång och sen blir vederbörande snabbt ganska dålig. Och då kan det vara något blodkärl som har gått sönder i hjärnan som man inte vet om att man har. Alltså en medfödd förändring som plötsligt går sönder.
Men man, alltså, oftast måste det väl nästan vara så här att man är ute och så säcker man ihop av något skäl. Och då, det viktigaste var ju att ringa 112.
Ja.
Om jag som lekman bedömer den här människan kan inte jag hjälpa, men då får ju 112 avgöra. Jag får ju berätta vad jag ser och om jag kan kommunicera med den som ligger på marken och berätta så mycket jag kan.
Mm. Det finns några tillfällen där det är också extra bråttom och det är ett slaganfall, stroke. Och det här har vi nog också pratat om förut, men jag tänkte vi skulle repetera lite grann. Hur vet man att någon har fått ett en stroke?
Vet ej.
Det finns en ordformel som heter akut. A, det står för ansikte. Därför att nästan alltid vid en stroke så får man påverkan i ansiktet. Och då gäller det att liksom visa tänderna ordentligt. Grina med munnen. Och om man inte får upp ena mungipan eller om man inte kan röra ena halvan av ansiktet, då är det ett tecken på en stroke. Och det där kan ju liksom en anhörig hemma, om man plötsligt ens partner beter sig konstigt, kanske kan röra armar och ben, men beter sig konstigt, då kan man ju göra ett sånt här test. Be vederbörande grina ordentligt, en sån där varggrin riktigt.
Alltså grina...
Alltså dra upp mungiporna.
Ja, grina, det är tårar för mig.
Ja, nej, för mig är det ett hur man ser ut runt munnen. Ja, vi har olika dialekter. Ja. Sen kommer K, och det står för kroppsdel. Är det någon som då har ramlat ihop och ligger på golvet, då kan man ju själv känna om armar och ben är annorlunda på ena sidan. Och är det så att de vederbörande fortfarande sitter upp, så kan man ju också be, eller om de ligger ner och är pratbara, att de håller upp ena armen. Det brukar vara lättast att liksom se det på en arm. Och att normalt ska man kunna hålla upp sina armar lika mycket bägge två. Alltså bägge armarna. Men har man ett tecken på en stroke är ju då att man inte kan hålla upp den ena armen. Och man brukar säga att man måste kunna hålla upp den åtminstone i 10 sekunder. Så det behöver man inte stå och ta tid med klockan eller så. En förlamad kroppsdel blir också väldigt tung. Den tappar det vi på medicinskt språk kallar för tonus. Det var A och K. Sen kommer U. Och det är uttal. Kan man alltså prata normalt, eller har man sluddrar man, eller har man på något vis påverkan på språket? Och det testar man därför att det är det vanligaste området uppe i hjärnan som drabbas av slaganfall. Det är på den ena sidan, på talcentrum.
Slaganfall, det är det samma som stroke?
Det är samma som stroke. Det där sluddrandet, det fjärde, det är T, och det står för tid. Därför att när det är fråga om en stroke så är det bråttom. Och det är ett sånt där läge när man kanske, de till och med kör en direkt till röntgen. Därför att ambulanspersonalen, de startar vården redan i ambulansen. Ambulanserna idag är det är inte bara någon som transporterar någon från ett ställe till ett annat, utan det finns liksom ett litet sjukhus inne i ambulansen, kan man väl säga. Så att där startar ambulanspersonalen redan vissa åtgärder när det är bråttom, och då får man en specialväg in, lite vitsigt så brukar det kallas för järnvägen, det här så.
Stavat med HJ.
Ja. Och sen finns det ett annat tillstånd också där ambulanspersonalen startar vården och kör direkt. Och det är om man är säker på att det är en höftfraktur. Att någon har brutit benet. Och det kan ambulanspersonalen avgöra genom att de ser hur vederbörande person ligger. Och de testar lite granna försiktigt. Och då är det inte många höftfrakturer. Ser man direkt att det här är en som har brutit benet. Eller brutit höften.
Men då ambulanspersonal bedömer väl också hur bråttom det är.
Ja, det är. Och,
ja, men det kan ju vara så att det är inte någon... Alltså man ska... Ja, jag vet inte vilka exempel jag ska ta, men ambulanspersonalen graderar akutbehovet.
Ja, och då är vi inne på det här att vissa tillstånd kanske är så allvarliga att man kör dem direkt till det finaste och största sjukhuset vi har i regionen, universitetssjukhuset. Till exempel en sån där blixtrande panghuvudvärk när någon som blir jättedålig. Det är ju någon som ska till neurokirurgen. Och neurokirurgen, det är i Solna. Men annars har vi i Stockholm 6 akutmottagningar. Vi har på Danderyd, vi har på Södersjukhuset, vi har på Sankt Göran och vi har Huddinge. Och sen så finns det i Södertälje och i Norrtälje. Men Solna är alltså inte en akutmottagning, utan det är dit kanske ambulanserna styrs när de har kontakt då med... De har ju hela tiden kontakt med sin akutmottagning eller den akutmottagning som ligger närmast eller som de kör snabbast till. Men ibland så blir de omdirigerade att köra direkt till Solna. Men man kan alltså inte själv åka till Solna och leta upp någon slags akut, för det finns inte där. Sen finns det vissa tillstånd där det krävs en specialläkare. Det kan vara gynekologi, det kan vara psykiatri, beroende tillstånd och lite annat sånt där. Och då så behöver man remiss. Så man kan inte själv liksom komma till gynakuten, utan det måste gå via. Men där kan alltså 1177 då med en jourläkare se till att man får en remiss till rätt ställe. Men man kan inte själv. Och det har att göra med att de där på en akutmottagning så jobbar det akutläkare. Det jobbar inte gynekologer till exempel. Utan då måste man ringa dit en gynekolog. Och det gäller samma öronproblem till exempel.
Men skulle du säga så här att oavsett om man är ute eller hemma, eller man ska i princip alltid ringa 112 bara för att få, så att man inte tar på sig själv och bedömer vad den här personen, när man är lekman. Ska man ringa 112?
Om det är livshotande.
Och hur avgör man det?
Ja, det gör man ju då i samråd med den som man får prata med på 112.
Ja, men den kanske inte är pratbar.
Ja, nej, men säg att det är någon som har fått ett anfall men liksom vaknar till, ett epileptiskt anfall men vaknar till, då fortsätter man att prata med 1177. Då kopplar SOS Alarm över till 1177 och så tar sjuksköterskorna på 1177 över och fortsätter att diskutera med den som har ringt. Hur gör vi nu? Och där...
Man kan inte ringa 1177 själv?
Jo då, det kan man också göra. Och det kan man ju göra, och så säger de att nej, men det här låter så allvarligt så jag tycker vi ska ringa efter en ambulans. Så att de hjälper till. Och ett tag så fick de ganska mycket kritik för att de hade väntetider. Men det har blivit ändring på det under de här åren. Så att idag svarar 1177 mycket snabbare. 1177 kan också säga att du får vänta lite grann. Vi har ingen ambulansledig just nu. Och då gäller det att om man tycker att man får vänta för länge, då får man ringa en gång till. För att det kan ju hända saker under tiden medan man väntar. Ja. Till exempel någon då som har ramlat. Eller man har, vad ska jag säga, någon som har blöder eller någonting sånt där då. Och det blöder inte så jättemycket, men det blöder tillräckligt mycket för att det inte stannar. En svår näsblödning som inte ger sig. Ja, men då får man ringa en gång till. Det finns också 3 stycken barnakuter. Och det är då på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna. Och Astrid Lindgrens sjukhus i Huddinge. Och sen är det Sachska barnsjukhuset. Och de här 3 barnsjukhusen, de har delat upp lite sinsemellan beroende på ålder på barnen. Och också lite grann vad det handlar om. Men vi har alltså 6 vuxenakuter och vi har 3 barnakuter. Och sen har vi de här specialspåren, då järnvägen för stroke och för höftfrakturer. Jag tror att vi kanske ska ta och avsluta där och så fortsätter vi nästa program lite mer om vad som både... Eller jag kan ta en sak till. När man kommer till akutmottagningen, då finns det inga kölappar. Och det betyder ju då att om det visar sig att det här inte var så farligt... Jag hade förmånen själv att få tillbringa ett antal timmar på hjärtobservation för drygt ett år sedan. Och när det liksom visar sig att det inte är någonting, då får man vänta. Och jag fick vänta på att det inte fanns någon transport så att jag kunde komma hem. Det kan bli många timmar när man är så att antingen att man är under observation eller att man är färdigbedömd men inte utskriven så att säga. Man har inte fått det där avslutande samtalet att nu kan du med doktorn, att nu kan du gå hem. De jobbar hela det finns hela tiden andra som är sämre. Och då är det bra att ha med sig, om man nu är en sån här till exempel som med någon kronisk sjukdom som gör att man emellanåt måste till akuten. Att man har en färdigpackad väska. Där man till exempel då har med sig en telefonladdare. Att man har med sig kanske en bok. Att man har med sig ett klädombyte. Att man har med sig sin lista på vad man har för mediciner. Och det kan också vara bra att i den där färdigpackade väskan ha en lista på sånt som man ska lägga ner. Som till exempel sjukresekortet, identitetshandling. Kanske att man ska lämna värdesaker hemma. Att man inte ska ta med sig det dyraste man har, klocka, ringar. Utan att lämna vissa saker hemma. Man ska också kanske stoppa ner någon form av... smörgås. Det finns ju såna här färdiga mackor. Så att man har lite planerat för att det kan bli väldigt många väntetimmar. Och som sagt att det beror ju också på vad händer på sjukhuset. Vilka andra kommer in som har företräde. Och som sagt, det finns inga kölappar på akuten utan det bedöms både först i ambulansen och sen när man kommer in. Och det kallas för triage. Det är ett franskt ord för att man gör en bedömning. Och det finns speciella sjuksköterskor som gör det här. Och de uppgraderar bedömningen med vissa timsintervall. För det kan ju också vara så att man kommer in och först inte mår så dåligt men sen blir sämre. Och då måste ju också göras en ny bedömning att nej, den här måste nu få gå före.
Det klassiska är ju, nej det klassiska kanske var fel ord, men alltså jag såg dimmigt på ena ögat vid tillfälle och vi ringde, jag vet inte om det var 112 eller 1177, men hur som helst så fick vi rekommendationen att åka in till akuten. Och hustrun skjutsade in mig till Södersjukhuset och inom 5 minuter så kom det en, ja, när jag kom så kom det en syrra och frågade hur det stod till. Och jag förklarade dimmigt på ögat. Hon hämtade en sån här, så att jag körde oss upp till röntgen. För de trodde ju då att det var en stroke. Eller man skulle klargöra om det var det eller inte. Men de hittade ingen stroke på röntgen. Men alltså jag kom in blixt snabbt. Mm. Fast jag inte kom med ambulans.
Mm. Då var du triagerad som röd. Och de har alltså olika färgbeteckningar på hur bråttom det är.
Ja, men det jag skulle komma till, när de konstaterade då att det inte var någon stroke, då fick jag ligga och vänta.
Ja, då blev du grön och då fick du vänta tills det liksom någon kunde skriva ut dig.
Ja.
Ja, det här är ju ett system som kan vara lite svårt att förstå för samhället. Annars så har vi ju det här, vi ställer oss i kö så blir det våran tur.
Mm.
Men det gäller inte på akutmottagningen.
Men jag vill minnas att det stod affischer eller vad man ska kalla det. Att vi tar de akuta fallen först. Mm. Därför kan du få vänta eller något liknande.
Ja, det brukar finnas lite sånt där. Och om personalen hinner så brukar de ju också informera så fort de vet lite mer vad som är bestämt. Men det finns många olika varianter av det här att vara på en akutmottagning. Och det är inget nöje att vara på en akutmottagning. Så att det... Sen ska jag nog också som avslutning säga att jag har ju jobbat även på akuten en gång i världen. Och jag vet att människor som söker sig till akuten gör det därför att de är rädda. De är rädda för någonting som de inte förstår och som inte... Jag glömmer aldrig en ung man som hade upptäckt att han hade fotvårtor. Han hade aldrig hört talas om fotvårtor. Han visste inte vad det var. Det gjorde ont i hans fot när han gick. Men så kan man ju skratta åt och säga, men kan jag inte söka akuten för fotvårtor? Men om man inte vet vad det är, aldrig har sett det och är rädd, då har man ju faktiskt rätt att söka på akuten. Men man får vänta.
Det är inte livshotande?
Nej, det är det inte. Och man försöker ju även från akuten att slussa patienter till rätt vårdnivå. Men rätt vårdnivå, det tar vi nästa gång vi pratar, du och jag.
Okej.
Ja. Och du heter?
Leif Bratt.
Och jag heter Lena Hjelmerus. Och med det tackar vi för idag. Och återkommer om 3 veckor. Hej då!